Nicaragua, 20 april 1990.
Talet om vapenvilan har undertecknats av representanter för sandinistarmén, kontrasgerillan och företrädare för den tillträdande presidenten Violeta Chamorro. Vi får en rapport från Kerstin Bodell i Managua.
Det här är en seger för det nicaraguanska folket, sa president Daniel Ortega igår. Violeta Chamorro, som tillträder som president i nästa vecka, sa sig också vara nöjd med fredsavtalet. Sandinistarmén börjar nu utrymma 5 olika säkerhetszoner där kontra ska samlas för att överlämna sina vapen under överinseende av FN-soldater och av den nicaraguanska ärkebiskopen Miguel Obando y Bravo. Demobiliseringen av kontrasrebellerna inleds den 25 april, samma dag som sandinistregeringen avgår, och processen ska vara avslutad den 10 juni. Detta sena datum är en eftergift från sandinisternas sida. President Ortega har ju hittills sagt att samtliga kontras måste vara avväpnade före regeringsskiftet. Men kontras har också gett efter genom att gå med på ett slutdatum för demobiliseringen utan att ha fått gehör för sina krav på en upplösning av sandinistarmén. Trots de optimistiska kommentarerna om att det nu råder fred i Nicaragua efter 9 års inbördeskrig med över 30 000 dödsoffer är nicaraguanerna i gemen måttligt entusiastiska. Vi får väl se, sa de flesta. Många sandinistanhängare var direkt missnöjda och strejkade och demonstrerade igår med krav på att kontras lägger ner vapnen omedelbart. Kerstin Bodell, Managua.
Tjeckoslovakien, 20 april 1990.
Landet Tjeckoslovakien byter namn. Parlamentet antog idag det nya namnet Tjeckiska och Slovakiska federala republiken, och det rapporterar nyhetsbyrån CTK.
En rapport om AIDS och svält i tredje världen den 28 april 1990.
Upp till 3 miljoner afrikanska kvinnor i barnafödande ålder kan komma att dö i AIDS under 1990-talet. Det säger Michael Morrison, som är nybliven chef för Världshälsoorganisationen WHOs särskilda AIDS-kommitté. Enligt Morrison ska WHO prioritera kampen mot AIDS i främst Uganda, Zaire och i Thailand. Minst 800 människor har dött på grund av svår torka i Angola. Det rapporterar officiella massmedier i Luanda. Men antalet omkomna är troligen många fler enligt uppgifterna. 500 000 familjer hotas av svält och det behövs 40 000 ton mat för att de inte ska gå under. Militärer i södra Angola uppger att omkring 2 miljoner kor och getter har dött där eftersom det inte finns vatten till boskapen.
Tredje maj 1990, England.
Britterna håller kommunalval idag och alla opinionsmätningar pekar på en stor framgång för Labour och en motsvarande motgång för det konservativa partiet och premiärminister Margaret Thatcher. Valrörelsen har dominerats av den omstridda nya kommunalskatten.
Det har varit en märklig valkampanj. Trots att Labour har förföljt regeringen med elaka frågor så har nog de konservativa upplevt hotet från själva skatten som värre. De har drivits på defensiven och Margaret Thatcher tvingades häromdagen till eftergifter. Regeringen ska nu försöka mildra verkningarna. Men Thatcher slås bäst till motvind och hon försöker in i det sista tala om för väljarna att det inte är skatten utan slösaktiga Labour-kommuner som är fienden.
Can the right honourable gentleman not understand? The domestic rates have been abolished. They were a most unfair tax. that the enemy is not the community charge. The enemy is high-spending Labour Council.
Men trots att Thatcher nu går på offensiven kan hon knappast hindra ett nederlag idag. Vissa beräkningar tyder på att regeringen kan förlora upp till en tredjedel av sina mandat. Och Labour fortsätter enträget att skälla på kommunalskatten.
It's grotesquely unfair and it cannot sensibly or easily or cheaply be changed in any meaningful way. It simply has got to go.
Den är groteskt orättvis och den kan inte ändras, säger Jack Cunningham, Labours ledare i underhuset. Den måste helt enkelt avskaffas, tillägger han. Problemet för regeringen är att även om den lyder det rådet har den tillfogat sig själv en nästan obotlig skada. Anders Lindqvist, London.
Vad hände egentligen på Röda torget den 1 maj 1990? Sovjet.
Så till Moskva där den första officiella kommentaren till den ovanliga paraden på Röda torget 1 maj kommit idag. Det var ultrakonservativa krafter som förstörde årets 1 maj-demonstration, heter det.
När president Gorbatjov och hela politbyrån lämnade Lenin-mausoleet var det en politisk protest mot demonstranternas uppförande. Det sa idag Gorbatjovs närmaste man Alexander Jakovlev. Och samtidigt säger Moskvas partichef i dagens Pravda att syftet med årets alternativa första majparad det var att förstöra helgfirandet och förgifta det med konfrontationspolitik. Två likartade uttalanden om den första majdemonstration som redan gått till historien. Den officiella tama som för första gången avlöstes av en inofficiell där kraven och plakaten var så utmanande att hela politbyrån efter 25 minuter demonstrativt lämnade Röda torget. Den många gånger frispråkige Jakovlev, mannen som kallas för Mr. Glasnost, han uppträdde på presskonferensen lite grann på gammeldags Brezhnev-maner och läste uppenbarligen innantill om vad han ansåg om den ovanliga paraden. Ultrahögern stod bakom demonstrationer, krafter som vill återvända till det förflutna. Det var Jakovlevs tolkning av händelserna när folkmassorna ropade ner med KGB, avgå politbyrån och frihet åt Litauen. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
De fyra segrarmakterna ska träffas i Bonn imorgon. Idag den 4 maj 1990 får vi en kort rapport.
I Bonn börjar imorgon de förhandlingar som syftar till att genomföra ytterligare en reglering av Europas politiska karta. Det är utrikesministrarna från de båda tyska staterna och från andra världskrigets segrarmakter som träffas för att dryfta ett framtida gemensamt Tyskland.
Redan idag började utrikesministrarna från USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike att anlända för de här förhandlingarna som blir bland de viktigaste som har förekommit under efterkrigstiden. Trots att det bara några år efter Tysklands kapitulation 1945 uppstod två nya tyska stater har de fyra i kraft av sin seger behållit det övergripande ansvaret för Tyskland i dess helhet. Nu när de tyska staterna efter murens öppnande i fjol höst är på väg att enas med en hisnande snabbhet är alla ensam att den gamla ordningen går mot sitt slut. Men det råder oklarhet och delade meningar om vad som ska ersätta den. Hur man löser Tysklands frågan blir ju också helt avgörande för hela den nya säkerhetsordning som alla vill ha i det nya Europa men som fortfarande är helt oklar i konturerna. En kärnfråga är vilken säkerhetspolitisk ställning som Tyskland ska ha. Ska det vara medlem av NATO som väst och Bonn-regeringen vill, men som Sovjetunionen säger nej till? Den sovjetiska utrikesministern Shevardnadze sa när han kom i Bonn idag på nytt att Sovjetregeringen under inga omständigheter vill se en sån lösning. Men han sa samtidigt att man måste hitta en kompromiss. Och i väst har mycket möda lagts ner på att hitta lösningar och erbjudanden som kan göra Tysklands enhet mera lättsmält för Sovjetunionen. Dit hör den amerikanske presidenten Bushs besked igår om att USA planerar stora minskningar av USAs kärnvapennationaler i Europa. Västtyska och östtyska försäkringar om att DDRs ekonomiska och industriella kontrakt med Sovjetunionen ska uppfyllas. Försäkringar om att inga NATO-trupper kommer att stationeras i vad som idag är DDR. Och övergångslösningar som ger Sovjetunionen rätt att behålla styrkor i nuvarande DDR under en tidsbegränsad period. I väst hoppas man också på att Sovjetregeringen ska godta samma argument som ett annat land gjort som drabbades hårt av Nazi-Tysklands arméer, Polen. Den polska regeringen ser det ju tryggare att ha ett enat starkt Tyskland inbäddat i NATO än att ha ett neutralt Tyskland som granne. Västtyskland vill undvika att den politiska enheten försenas på grund av sovjetiska invändningar. Att den skulle gå att hejda är det ingen som tror. På västtysk sida betonas också hur viktigt det är att alla dörrar hölls öppna för Sovjetunionen i det kommande europeiska samarbetet. Och man säger här att medlemskapet i NATO kommer att tappa i militär betydelse allt eftersom västpakten mer och mer blir en politisk organisation. Och som utrikesminister Genscher ser det, så småningom uppgår i ett nytt europeiskt säkerhetssystem med alla Europas länder. Problemet är att de här tankarna fortfarande är visioner medan tysk enhet redan är i full färd med att förverkligas på det praktiska planet. Jan-Olof Pettersson, Bonn.
Och så en rapport från Sydkorea den 8 maj 1990.
Klockan är 5:05 och det här är lunchekot. Sydkorea först nu, där oroligheterna fortsätter med allt fler dramatiska inslag och där landets president just har talat till nationen i TV. En rapport från Staffan Emerson.
President Ngo medgav att hans regering är misstrodd, men han försäkrade att han skulle försöka lösa nationens problem före årsslutet. Problemen är att Sydkorea samtidigt både är en dynamisk industrination, tillväxt i år 7%, och en bara halvfärdig demokrati. Strejker till exempel är olagliga. Det skapar en rastlöshet, och typiskt nog i samma ögonblick som presidenten höll tal stormade 30 radikala studenter det ledande regeringspartiets högkvarter i huvudstaden Seoul. Och deras krav löd, presidenten ska avgå, partiet upplösas, och med bensinbomber satte de eld på högkvarteret. En allvarligare för regeringen är att den snart 2 veckor långa strejken vid Hyundai-varvet i Ulsan fortsätter. Och där har arbetare börjat försöka svälta sig till döds. 100 arbetare har förskansat sig på armen av en väldig byggnadskran 83 meter upp i luften, samma höjd som ett 30-våningars hus. Och framför tv-kameror har de idag sett slänga ner den mat de bunkrat upp i kranen och sina plastdunkar med vatten. Vi kastar ner all mat och all dryck och vi är redo att svälta oss till döds för att understryka arbetarnas krav, har de låtit meddela. Och kravet är att deras fackföreningsledare ska släppas ur fängelse. Varvet är ett av de få framgångsrika i världen, men levererar de inte fartygen i tid drabbas varvet av straffavgifter. Ett par svenska rederier har just nu fartyg på Hyundais bäddar. För ögonblicket föredrar arbetsledningen våld framför förhandlingar. Den har bett regeringen skicka in tusentals poliser för att bryta strejken. Och från kranens topp kom i morse meddelandet. Flera av våra kamrater är utmattade. Vi gör oss redo för att här uppe hålla begravningar. Staffan Emerson, Hongkong.
Lettland antar en självständighetsförklaring den 6 maj 1990 och Moskva, de är inte alls nöjda. Här är en rapport några dagar senare.
Ja, sovjetledaren Mikhail Gorbachev fördömer alltså idag Lettlands självständighetsförklaring från i fredags. Gorbachev ser ingen skillnad mellan Lettlands och Litauens självständighetsförklaring och han utesluter nu förhandlingar mellan Moskva och Riga.
Lettlands självständighetsförklaring är ett brott mot grundlagen och det blir inga förhandlingar med Lettland förrän självständighetsförklaringen dras tillbaka, citerar den officiella nyhetsbyrån TASS president Gorbachev. Sovjetledaren Gorbatjov gör alltså ingen skillnad mellan den utmanande litauiska självständighetsförklaringen den 11 mars och den försiktigare lettiska i förrgår. Den tredje baltiska republiken Estland har ju i eftertänksamma ordalag förklarat sin steg för steg självständighet, men trots tre olika vägar behandlar Moskva dem lika. Moskva vill absolut att de baltiska republikerna ska följa den nya komplicerade lagen för utträde ur unionen, något som Östersjörepublikerna vägrar eftersom de tvångsinförlivades i det sovjetiska imperiet. Såväl Estland, Lettland som Litauen är i sin ekonomi starkt beroende av andra delar av Sovjetunionen, bland annat vad gäller olja och gas. Och de baltiska republikerna är därför starkt hotade av varje form av ekonomisk blockad. Moskvas tre veckor långa blockad mot Litauen har enligt de senaste uppgifterna lett till 12 000 arbetslösa, en siffra som stiger dramatiskt för varje dag. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att de tre olika baltiska självständighetsförklaringarna möter samma hårda Moskva-attityd, vilket säkert ökar balternas sammanhållning och stärker världsopinionen för balternas sak. Diplomatiska bedömare här i Moskva anser att om den baltiska krisen inte får en snar lösning kommer en stor del av det kommande toppmötet mellan presidenterna Bush och Gorbatjov att ägnas åt den baltiska frågan. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Underrättelsetjänsten CIA i USA har köpt östeuropeiska vapen, och det orsakar kan hända en del konflikter mellan USA och Sovjet. Det visar ju mygel på hög nivå.
USA har i 10 år gjort hemliga vapenaffärer med den fallna kommunistdiktaturen i Rumänien. Ceausescu och andra öststatsledare sålde sovjetiska vapen till USA. Det här står att läsa i Washington Post idag.
Washington Post citerar underrättelsekällor i USA och utomlands i artikeln om amerikanska vapenköp från Rumänien. Tidningen påstår att det var avancerad sovjetisk militär materiel som under 10 år såldes vidare av Ceausescus regering till USA. 40 miljoner dollar, 250 miljoner kronor ska USA ha betalat. 20% av de pengarna gick till ett bankkonto i Schweiz som kontrollerades av familjen Ceausescu. Affären som hanterades av CIA, USAs underrättelsetjänst, innebar bland annat att USA kom över Sovjetunionens mest effektiva luftvärnskanon, Shilka. Så Rumänien sålde också raketramper och radaranläggningar till USA. Det går inte att sätta ett värde i pengar på den här sortens inköp. För att komma åt hemligheter i motsidans vapeninnehav måste man helt enkelt förfoga över vapnen, och det har USA lyckats med i det här avseendet. Kännedom om det sovjetiska radarsystemet medverkade till att USA kunde utveckla de fladdermusliknande jättelika stealth-bombplanen som sägs vara omöjliga att upptäcka på radarskärmarna. Talesmän för den amerikanska regeringen har sagt till Washington Post att Ceausescu inte personligen var inblandad i de tiotalet transaktioner som gjordes. Men utan hans godkännande skulle inget sådant ha varit möjligt. CIA har under de senaste 10 åren köpt andra sovjetiska vapennyheter från Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Östtyskland och Bulgarien. Det påstås också i Washington Posts artikel. En klar anledning är att det under de senaste åren har varit lätt för USA att köpa sovjetiska vapen från militärer och ledande personer inom kommunistpartierna i öst, genom den begynnande uppluckringen i de länderna och också en tilltagande korruption bland ledande partikoryféer. En tjänsteman i den amerikanska underrättelsetjänsten konstaterar torrt till Washington Post att ingen i den här branschen bryr sig så mycket om karaktärsdragen hos de som säljer. Det viktigaste är vad de har att komma med. I den här branschen handlar det inte så ofta om änglaliknande varelser. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Rumänien. AIDS-rapport 9 maj 1990.
Från Rumänien rapporterar vår utsända att samma franska läkare som slog internationellt larm om AIDS-epidemin bland barn i Rumänien nu ser oroande tecken på att AIDS och HIV-smitta är vanligt även bland vuxna.
Bland de rumänska och utländska läkare som kartlade katastrofen stod det klart att AIDS måste finnas också hos den vuxna befolkningen. Det smittade blodet som satte igång småbarnsepidemin hade ju kommit någonstans ifrån. Men länge betraktades de få kända fallen bland vuxna som isolerade och importerade företeelser, säger den franske AIDS-läkaren Jacques Lebas, som tidigare i år bidrog till att väcka den internationella opinionen.
People saw that they were only imported cases, completely isolated.
Dr. Lebas, som är en av Frankrikes framstående AIDS-läkare, tvekar inte att tala om smittspridningen bland vuxna i Rumänien som en epidemi, även om vi bara är i början av kartläggningen. I en undersökning där 7000 patienter i landet testades visade sig 40 vara AIDS-sjuka. Det motsvarar drygt 0,5% av befolkningen. Och Dr. Lebas betraktar resultaten som alarmerande, trots att de ännu är högst ofullständiga. På infektionssjukhuset i Bukarest, där 5 vuxna AIDS-sjuka vårdas, har samtliga fått smittan överförd på heterosexuell väg. Där så är fallet i det övriga Europa rör det sig vanligen om missbrukare. Men Dr. Lebas ser inga tecken på att narkotikan finns med i bilden i Rumänien. Istället har vi här ett läge som är unikt för vår världsdel, men vanligt i till exempel Afrika. HIV-smitta som sprids genom sexuella kontakter mellan kvinnor och män. Dr. Lebas har ännu ingen förklaring på den unika situationen. Han kan bara notera att medan prostitutionen officiellt inte existerar visar antalet verksamma flickor på motsatsen. Med hjälp av Världshälsoorganisationen fortsätter en nationell AIDS-kommitté kartläggningen bland vuxna. Samtidigt testas nu omkring en tredjedel av blodet på sjukhusen för att bromsa den delen av epidemin som drabbar sjukhuspatienter och främst barnen som fortfarande löper risker. Titti Nylander, Bukarest.
Den 12 maj rapporteras inre oro i Rumänien.
Rumäniens vice kulturminister Dan Petrescu har avgått från sin post i protest mot regeringens metoder under valkampanjen. Petrescu, som var en av de mer kända dissidenterna under Ceausescu-regimen, instämmer i kritiken mot att det finns för många kommunister i den nya regeringen och att de har skaffat sig samma privilegier som den gamla regimen hade.
Den 12 maj en rapport från Sovjet som visar att landet är fortfarande kvar i gamla 50-talet.
Parlamentet i Sovjetunionen kommer inom kort att diskutera ett lagförslag som ger hårda straff för de som förtalar eller förolämpar Sovjetunionens president. Det rapporterar den sovjetiska radions nyhetstjänst Interfax. Straffet för att offentligt förtala eller förolämpa presidenten uppges bli straffarbete upp till 2 år, fängelse i 3 år eller böter motsvarande 30 000 kronor.
Hemliga papper avslöjar regeringens tänkesätt i förhållande till EG. Det är inspelat den 14 maj 1990.
Ekot kan idag avslöja innehållet i de hemligstämplade papper som regeringen skrivit för att kartlägga på vilka punkter svensk lagstiftning skiljer sig från EGs och där en svensk anpassning kan bli aktuell. Willy Silberstein har läst papperna.
Det är en diger lista med punkter över olikheter i lagstiftningen. Oftast handlar det om att Sverige gått längre än den europeiska gemenskapen när det gäller att värna miljön eller konsumentskyddet. Några exempel är att det svenska Naturvårdsverket föreslagit en skärpning av utsläpp av bilavgaser från och med 1994. Någon motsvarande skärpning väntas inte inom EG. Sverige är hårdare vad gäller bly i bensin och användning av asbest. Vi har strängare krav för märkning av livsmedel och tillåter inte så mycket bly och kadmium i keramiska kärl som EG gör. Likaså planerar de svenska myndigheterna krav på märkning och innehållsdeklaration på byggmateriel för att undvika problem med sjuka hus. EG har också andra regler för krav på säkerhet av leksaker. Vidare så har ju Sverige sagt nej till internationella skeppsregister som gör det möjligt för rederier att registreras i länder där säkerhetskraven är låga. Den europeiska gemenskapen däremot tillåter sådana internationella skeppsregister. Flera punkter i regeringens hemligstämplade förteckning gäller reklam. Av dem framgår bland annat att EG inte har några gemensamma regler som begränsar reklam för alkohol. Ett område där regeringen inte nu ser några lösningar i arbetstagarinflytandet. I Sverige har de anställda mycket mer att säga till om än inom EG, visar den hemligstämplade sammanställningen som regeringen skrivit för den så kallade EFTA-delegationen, där ledamöter från riksdagens partier finns representerade. Att Sverige och EG skiljer sig åt på många punkter betyder inte, bedyrar personal vid regeringskansliet, att Sverige kommer att tvingas ge med sig på alla områden där vi gått längre än EG. Flera personer i EFTA-delegationen har ifrågasatt det kloka i att sätta hemligstämpeln på pappren. Men från regeringskansliet är svaret att det inte är bra att för EG visa vilka områden som Sverige uppfattar som problem.
Willy Silberstein, reporter.
En dagsrapport från Kina den 15 maj 1990.
Utrikes igen i Morgonekot. I Kina närmar sig årsdagen av massakern på Himmelska fridens torg och man noterar att allt fler oppositionella väggtidningar kommer upp på Pekings universitet. Samtidigt lägger man märke till att det är märkligt tyst i kinesiska massmedia om ledarens Deng Xiaopings senaste framträdande, Staffan Emerson.
Deng Xiaoping är Kinas pensionerade högste ledare och bilder av honom är nu till för konsumtion enbart i utlandet, inte för hemmabruk. Men varför det är så är ett mysterium för Kina-uttolkare när det är mindre än 3 veckor kvar till årsdagen av massakern på den himmelska fridens torg, oron på universitetet i Peking ökar och dödsfraktande studenter allt oftare klistrar upp oppositionella väggtidningar. Deng alltså, snart 86 år. I förra veckan spreds ett rykte om att han dött. Det dementerades och dementin styrktes av att utlandet i söndags fick se tv-bilder av Deng. Gladlynt och rökande och Deng reste sig ur en fåtölj utan hjälp när han tog emot Egyptens president Mubarak som var på besök i Peking. TV-tejpen distribuerades till utlandet av Kinas stats-tv och stillbilder telefotades till utlandet av den officiella nyhetsbyrån Nya Kina. Men 1 miljard kineser har inte fått se samma bilder. Inte en snutt i kinesisk tv med Mubarak och Deng. Inte en bild i Folkets Dagblad av dem tillsammans. Varför? Vi vet inte, svarar de på Nya Kina. Beslutet har fattats högt upp. Kina-bedömare i Hongkong spekulerar i att dels vill regimen inte att en ledare som glider ut ur sin maktposition ska fortsätta, som Mao Zedong en gång, att vara ett föremål för personkult. Dels ska de nya verkliga makthavarna, främst president Jiang Shangkun och premiärministern Li Peng, stå ensamma i rampljuset. Staffan Heimersson, Hongkong.
Oroligheterna i Rumänien, framförallt Bukarest, börjar åter. Ska det bli en urladdning igen? Här är en rapport från den 15 maj 1990.
I Bukarest, Rumäniens huvudstad, består upprorsstämningarna. Där pågår ju en dygnet runt demonstration mot den styrande räddningsfronten som var nära att övergå i direkt uppror igår när folk började blockera de stora gatukorsningarna. Titti Nylander i Bukarest.
Igår på eftermiddagen när människomassorna strömmade ut och blockerade gatukorsningarna i stadens centrum och därmed hela Bukarest såg det ut som om sanningens ögonblick var nära. Men under kvällen återgick allt till det normala. Det vill säga att tusentals människor var samlade i Bukarest hjärta och ropade ned med kommunismen natten igenom. Vad som hände igår på eftermiddagen var att tre av hungerstrejkarna i den kaotiska tältstaden på demonstrationsplatsen utanför det femstjärniga hotellet i Bukarest attackerades av okända personer. Blixtsnabbt spred sig ryktet att det var den gamla ökända säkerhetspolisen Securitate som hade slagit till och nya massor strömmade till och blockerade trafiken. Samtidigt gick stadens lastbilschaufförer i strejk och en av deras representanter gick upp på universitetets balkong varifrån demonstrationen styrs och meddelade att de strejkande stöder demonstrationen, vilket senare förnekades i den statsstyrda televisionen. Demonstrationsledningen lyckades få folk att bryta blockaden av gatorna och få in massorna i demonstrationen och nu är bara frågan när den verkliga tändande gnistan kommer. Titti Nylander, Bukarest.
Ryssar försöker bemäcka sig statsapparaten i Tallinn, Estland. De ogillar självständighetsförklaringen. Vi har här en rapport den 16 maj 1990.
Det var oroligt i Estlands huvudstad Tallinn igår när några tusen ryssar försökte ta sig in i parlamentsbyggnaden med våld. Estlands premiärminister betecknade hela som ett försök till statskupp.
Enligt uppgifter nu på morgonen har natten varit lugn i Tallinn där frivilliga hela natten turats om att vakta strategiska byggnader i den estniska huvudstaden efter gårdagens dramatiska sammanstötningar. Det hela började igår eftermiddag då 4-5 tusen ryssar samlades utanför parlamentsbyggnaden i Tallinn. Talarna krävde att det estniska självständighetsbeslutet ska rivas upp, att Estlands president och premiärminister ska avgå och stämningen blev allt hetskare bland demonstranterna där många enligt den estniska nyhetsbyrån var alkoholberusade. Några ryska ungdomar som bar på den sovjetestniska flagga som inte längre gäller i Estland försökte att ta sig in i parlamentsbyggnaden men stoppades av polisen. Några andra ryssar lyckades emellertid ta sig upp på parlamentshusets tak där de satte upp den sovjetiska flaggan vid sidan av den estniska blåsvart-vita flaggan. Enligt uppgift förekom också stenkastning och bland annat förstördes en ambulans. Klockan 18.45 lokal tid gick Estlands premiärminister Edgard Savisaar ut i ett radiotal där han betecknade bråken som försök till statskupp. Han uppmanade därför alla ester att komma ut och försvara parlamentsbyggnaden och andra strategiska byggnader som radio- och tv-huset, tidningstryckeriet, post- och telegrafkontor. Men natten har varit lugn i Tallinn där de frivilliga vakterna försätts med varm dryck och filtar av sina landsmän. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Ja, och så är det bråkigt i Nicaragua igen. Vi har här en rapport den 16 maj 1990.
I Nicaragua överväger president Chamorro nu att införa undantagstillstånd i landet eftersom försöken att få slut på strejkerna i den statliga sektorn har misslyckats. Regeringen sitter nu i krismöte.
Strejkerna i Nicaragua fortsatte igår trots regeringens ultimatum och konflikterna successivt trappats upp. Televerkets personal har stängt av stora delar av telefonnätet. All flygtrafik har stoppats. Busschaufförernas strejk tvingar folk i Managua att gå eller lista till och från jobbet. Bankerna är stängda och en rad ministerier och statliga myndigheter ockuperades redan i fredags. Kravallpolis sattes in mot ockupanter i utrikesministeriet och centralbanken igår, men det var en halvhjärtad insats och efter några timmars tumult drogs polisstyrkorna tillbaka. Det är oklart om den sandinistdominerade polisen är beredd att på allvar ingripa mot strejkande sandinister. Kraven gäller kraftiga lönehöjningar och fackliga rättigheter, men arbetsministern hävdar att strejkens egentliga syfte är att skapa kaos. Regeringen har förklarat att strejken är olaglig, men hur krisen ska lösas är fortfarande ovisst. President Violeta Chamorro uppges överväga undantagstillstånd, men då måste regeringen först vara säker på kontroll över polis och militär. Kerstin Bodell, Managua.
Men det löste sig dock, trots allt. Här är en rapport den 17 maj.
7 timmars intensiva förhandlingar mellan regeringen och de sandinistiska fackförbunden ledde till en överenskommelse i 10 punkter som presenterades på en presskonferens tidigt i morse svensk tid. Regeringen har gått med på en extra lönehöjning på 25% för de statsanställda utöver de 60% som tidigare utlovats. De fackliga ledarna backade från sitt krav på 200% löneökning, men har å andra sidan fått igenom en kontinuerlig översyn av lönerna i enlighet med inflationen. Regeringen har också gått med på krav som gäller fackliga rättigheter och parterna ska gemensamt se över en lag som sandinistregeringen införde till skydd för de statsanställda. Det var när president Violeta Chamorro suspenderade den lagen som strejkerna utlöstes. Sen förvärrades konflikten när arbetsministern i måndags ställde ultimatum till de strejkande och hotade med avsked om de inte återgick till jobbet. I tisdags försökte regeringen förgäves sätta in kravallpolis mot de som ockuperat ministerier och statliga myndigheter. Strejken omfattade vid det laget hela bankväsendet. Flyg, tåg och bussar står stilla, telefonerna var avstängda och hela den statliga administrationen är lamslagen. Hetska uttalanden av båda parter gav intryck av att Nicaragua stod på randen av en mycket allvarlig konfrontation och det gick rykten om undantagstillstånd. Men regeringen beslöt sig alltså för att ge efter och förhandla med de sandinistiska fackförbunden trots att strejkerna fortsatte. På presskonferensen i morse var båda parter uppenbart angelägna om att tona ner konflikten. Ledaren för sandinisternas fackliga centralorganisation sa att arbetarna känner ansvar för landets ekonomi. Centralbankschefen som utformat regeringens ekonomiska politik sa för sin del att strejken visserligen kostat 10 miljoner dollar, en avsevärd förlust för ett land som är bankrutt. Men han sa också att den fredliga förhandlingslösningen är en seger för demokratin i Nicaragua. Kerstin Bodell, Managua.
En av de förändringar som kan bli följden av ett närmande mellan EG och EFTA där ju Sverige ingår gäller utländska företag och deras rätt att köpa företag i Sverige. Det säger statsminister Ingvar Carlsson idag i en ekointervju.
Jag tror att vi kan göra en del mer och det kommer säkerligen upp i samband med de förhandlingar vi nu ska ha mellan EFTA och EG.
Vad tänker du på då som kan bli mer gynnsamt?
Ja, att göra det enklare, mindre byråkratiskt för utländska företag att köpa företag i Sverige till exempel.
Är du nöjd med det inflytande som EG-kommissionen vill ge Sverige?
Vi vill ha så mycket inflytande som möjligt och min gissning är att detta blir den fråga som kommer att ligga kvar längst i förhandlingarna, alltså ända till slutskedet.
Men av de signaler som hittills kommer så tyder ju allt på att det inte blir något inflytande. Man får diskutera lite men något inflytande blir det inte.
Ja, vi godtar inte den position från EG sidan utan vi har vår position innebär att vi vill ha ett inflytande.
Det har ju presenterat en lista för EFTA-delegationen på en rad områden där Sverige och EGs regler inte stämmer överens. Är Sverige berett att ändra sig på många punkter?
Vi håller på att formulera en förhandlingsposition och där vi då kommer naturligtvis ha vissa frågor som vi kan släppa utan att det gör allt för mycket. Men det finns också frågor som vi kommer att vara mycket bestämda när det gäller att vidmakthålla de regler och villkor som finns i Sverige.
Och även om du går in på detaljer, vad är det för områden som är heliga för Sverige?
Ja, det är miljön som vi talar om just idag är ett viktigt område.
Ingvar Carlsson, statsminister, intervjuad av Willy Silberstein.
Drygt hälften av svenska folket, 51%, anser att Sverige bör söka medlemskap i EG. Där visar en SIFO-undersökning som TV2s Rapport låtit göra.
Lite om Georgiens frigörelsekamp från Sovjet, maj 1990.
Grannar som de måste räkna med och som nästan alla är fientliga, och inga grannar som de kan ha någon riktig nytta av. Och det är ju det är ett allvarligt problem, därför att om man jämför med de baltiska staterna till exempel, så har de då vänligt sinnade stater runt Östersjön och nära till Västeuropa för sin fortsatta utveckling. Men Georgien har alltså i söder Turkiet, i närheten Azerbaijan, som är muslimska länder med vilka de har ganska kyliga relationer, och så då Ryssland som de försöker bryta sig loss ifrån. Och ingenting av detta ger egentligen något hopp för att Georgien ska få ett starkt stöd för sina självständighetssträvanden. Mm.
Och det här är alltså det då som vi kallar för geopolitiska skäl. Men sen finns det då det etniska som handlar om folkgrupper. Jag tror vi har en karta som gäller det också för att
förtydliga. Ja, just det. Och det är då detta muslimska går ända in i Georgien. Och om man då tittar på den här kartan, så ser man att det är ganska stora delar av Georgien där det bor inte bara muslimsk befolkning, men i alla fall huvudsakligen muslimsk befolkning. Och de är mycket skeptiska. De anklagar georgierna för att själva vara imperialister, så att säga. Den imperialism som Natadze tyckte så illa om här. Den kritiken utsätts georgierna för idag, särskilt de mera extrema nationalisterna. Att de skulle då i sin tur vara beredda att förtrycka folken i Abkhazien, Adjarien och i Sydossetien. Och det här är redan nu en mycket allvarlig konflikt. Skulle georgierna bryta sig ut, så är det mycket troligt att de här folken begär stöd från Ryssland och Turkiet, kanske mot ett självständigt Georgien.
Men icke desto mindre så är det så att kanske redan under maj månad så tar man ett principbeslut om självständighet.
Ja, det är möjligt att man gör någonting liknande Litauen. Man säger att vi blev en gång annekterade, det vill säga 1921. Vi tillhör därför inte Sovjetunionen och följaktligen är vi fria. Men sen är man då beredd att förhandla efter det. Mm.
Tack, Marko.
Alltså det är maj 1990, ett år efter det stora demokratimanifestationerna på Himmelska fridens torg i Kina.
Det var 10 år av snabba ekonomiska förändringar som bröts den 4 juli förra året. Bakom kulisserna var det då sedan länge klart att förändringarna skapat en svår kris i det kinesiska samhället. Lönerna hade genomsnitt ökat med 400%. Ekonomin var överhettad. Inflationen var 1988 uppe i 30%. Det uppstod djupa klyftor i det kinesiska samhället, mellan provinser, mellan stad och land och mellan olika yrkesgrupper. Till detta kom ineffektivitet och inkompetens i hanteringen av många företag. Effekterna på ekonomin av massakern på Tiananmen kom snabbt. Bankutlåningen minskade, företagen fick inte nog kapital, exporten sjönk med över 20% och de utländska investeringarna minskade. Kylskåpsfabriken Wanbao var en av många industrier som råkade i svårigheter därför att försäljningen nästan upphörde. Folk är bekymrade för sina jobb, för framtiden, och de har slutat att köpa lyxvaror. Fabrikslagren är överfulla. En av de i utlandet minst uppmärksammade konsekvenserna av de ekonomiska förändringarna, en som har blivit än mer markerad efter Tiananmen, är de kringvandrande arbetarna. Det finns tiotals miljoner av dem. De hankar sig fram under stora umbäranden, lever i en eländig slum i städerna. Dit har de kommit i hopp om en god försörjning. De står utanför det normala samhället. Demokratirörelsen krossades inne i Kina, men den överlevde utomlands. I september förra året konstituerades fronten för demokrati i Kina vid ett möte i Evry utanför Paris. Omvärlden fick intrycket av massutvandring från Kina, men i själva verket var det bara ett hundratal personer som tog sig över gränsen. Massintrycket skapades av de många tusen kinesiska studenter som fanns utomlands och som anslöt sig. Ordförande i fronten är Yan Jiaqi, fram till förra sommaren rådgivare till partisekreteraren Zhao Qiang, som avsattes för sitt stöd åt demokratirörelsen. Yan Jiechang talar om konflikter i Kinas ledning. Demokratirörelsens manifestationer i Peking gick mot sin kulmen när sovjetledaren Mikhail Gorbachev kom på besök. Och det var ju inte utan beräkning. Det var 30 år sedan en sovjetledare hälsat på i Peking. Nu skulle de nedfrysta kontakterna mellan Sovjet och Kina tinas upp. Gorbachev kom omsusad av optimism och perestrojka. Demokratirörelsen hoppades på en kinesisk perestrojka. Deng Xiaoping och många runt honom i ledningen tyckte helt annorlunda. Den antydan till mediefrihet som fanns under flera år är försvunnen. I Guangdong gör tv-reportage om att den lokala stålindustrin har slagit nya produktionsrekord. Alla ekonomiska rapporter är positiva. Nu gäller det att på nytt troget följa partilinjen. Ingen kritik mot partiet får förekomma. Reportage om stålindustrin är en självklar topp i kvällens nyhetssändning.